Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och nu är det så, nu har ju sommaren varit och nu är det dags att komma tillbaka till rutinerna. Komma tillbaka till träning, komma tillbaka till att slipa till formen. Komma tillbaka till att gå upp i tid, jobba, plugga eller vad det nu är man ska göra. Och nu har jag en jättebra övning, en övning som jag har gjort i många år. Jag kanske började med här för 20 år sedan. Och den här träningsmetoden tar bara 8 minuter. 8 minuter så är man svettig och så kan man känna att man kört ett träningspass. Och det är så här, det här är veckans utmaning, det här ska du göra 7 dagar. Du ska köra 20 sekunder squats, du vet när du går ner, och sen vilar du 10 sekunder och sen kör du 20 sekunder armhävningar. Och är det så att du tycker armhävningar är jobbigt så kan du köra dem på knäna. Och sen vilar du 10 och sen kör du 8 varv. Så att 20 sekunder squats, vila 10, 20 sekunder armhävningar. Och sen kör du 8 varv. Och då har du ett bra träningspass. Det är jobbigt. Du har tränat hela kroppen. Kanske att ta i. Men du har kört tunga muskler som ben och överkropp. Så att en jättebra grej. Så att köra det här i 7 dagar. Det tar bara 8 minuter per dag. Och är det så att du vill signa upp på det här, signa upp på den här utmaningen, så kan du göra det på min Instagram. Och då ökar också sannolikheten för dig själv att du verkligen gör det. Är det så att du berättar för någon, du säger till någon, du skriver upp, bra, jag är med, då kommer du också med större sannolikhet också klara det. Och det kommer bli mycket enklare. Och du är med ett gäng som också är motiverade och kör. Och jag lägger ut veckans utmaningar varje vecka på min Instagram. Så gå in och följ, gå in och kolla in det, så är du med. Det kommer riktigt många bra nu under hösten. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in den prisbelönta mästerkocken Leila Lindholm. Hon startade sin karriär tidigt i farmors och mormors kök. Och vid 21 års ålder så flyttade Leila till New York och tog anställning av Marcus Samuelsson på den trestjärniga Aquavit. Hon har blivit utnämnd nu efteråt till årets kvinnliga kock, årets tv-kock i TV4. Hon har nu också butikskoncept och e-handel. Vi pratar mycket om mindset, olika övningar och hennes nycklar för att komma dit hon är. Men vi går också in på hennes uppväxt, när hennes pappa lämnade hennes mamma när hon var gravid. Och som jag också gjorde så sökte hon upp honom vid 24 års ålder. Nu går vi in i avsnittet med Leila Lindholm.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Leila Lindholm.
Tackar.
Kul att ha dig här. Om du bara drar micken lite närmare så jag nu. Jag är ju så hetsig på gång så jag har inte gjort ett ljudprov på det. Men det här låter faktiskt väldigt bra.
Jaha.
Det ser bra ut.
Perfekt.
Du kommer hit från Mariefred.
Ja.
Och det var där som, vi pratade om det precis innan, att jag går ju så här hustankar nu och är så här så extremt, tycker det ska vara så himla kul. Och vi kollade ju på, vi kollade på lite olika områden, exempelvis Nacka kollade vi på.
Mm.
Och ni gjorde det också. Men sen så kollade ni på så här, många klassiska områden.
Mm.
Ni kollade på Lidingö, va?
Mm.
Vilka fler?
Enskede. Heter det Saltängen?
Saltsjöbaden.
Ja, ja, det gjorde vi tjej också. Ja, men det här vid Nacka Forum, vad heter det?
Sickla?
Nej, fast lite längre ut. Ja, jag tror att det är Saltängen. Jag är lite osäker, men ja.
Okej.
Okay. Det var länge sedan nu.
Men sen hamnar ni i Mariefred?
Ja.
Hur kommer det sig? Alltså, nej, det är ju så också, vi kollar på Nacka, kollar på Lidingö och Mariefred.
Ja, nej, så var det inte riktigt. Vi hade faktiskt landställe utanför Mariefred. Så jag hyrde ett 1700-tals torp som jag åkte till. Nej, men det blev att vi åkte dit liksom varje helg. Och det var ju så här väldigt spartanskt med utedass och sådär. Men väldigt charmigt. Och så gillade vi liksom att vara ute och röja på tomten och såga ner sly och elda. Och, ja, det var liksom vespis och... Ja, men väldigt enkelt, ja, men också superhärligt. Och det blev liksom att vi älskade det så mycket så vi åkte dit varje helg. Och det ligger bara 10 minuter, en kvart utanför. Så att vi var ändå ganska vana att åka den här sträckan hela tiden. Så när huset dök upp, då var jag höggravid. Så att då skulle jag precis få barn. Typ planerade ankomst där en vecka efter.
Maxat...
Så vi hittade huset. Alltså, vi hittade huset. Och så var det så här, men vi går på visningen på söndag då. Och så gick vi på visningen och jag var ju nästan alltså gigantisk.
Du börjar föda här i huset som vi inte har köpt.
Ja, för det var planerat för förlossning på torsdag då. Och sen så gillade vi det så kände vi att det här har liksom potential. Så vi sa till mäklaren, vi är intresserade men vi måste liksom göra en snabb affär för att på torsdag ska vi föda barn. Så det var väldigt bra förhandlings... Det var liksom the real deal i förhandlingen. Det var ingen fake där. Utan, så det blev att vi skrev på tisdagen, tror jag. Och det är ett ganska stort hus och vanligtvis så säljs inte hus liksom så snabbt.
Hur stort är det då?
400 kvadrat.
Jäkligt stort.
Ja, det är stort. Det har vi upptäckt med åren. För vi har hållit på att renovera över 10 år nu. Och det liksom tar sin tid.
Men av alla rummen ni har, ni måste ha en 15 rum eller något sånt där.
Ja, fast det är inte så för att det här huset är jättestort. Men förr i tiden, det här är ritat av Ragnar Östberg som också ritar stadshuset. Förr i tiden så byggde man ju liksom så här stora, det var länsveterinären som var polare då med Ragnar. Så att han fick ju honom att rita det här huset. Och alla rum är jättestora. Så det var typ bara 2 sovrum i huset, fast det var liksom 400 kvadrat. Wow. Så vi har ju fått liksom göra om lite planlösningar och sådär.
Okay.
Invändigt.
Och när du vaknar i ditt gigantiska sovrum på 80 kvadrat, hur ser din morgonrutin ut?
Först och främst, det är inte alls säkert att jag vaknar i mitt sovrum. För att jag kan vakna i någon av ungarnas sovrum också. Eller typ i gästrummet eller så. För att vi ägnar oss åt att byta sängar på natten. För att ja, det blir trångt och det blir varmt och unga kommer till oss. Och sen så försöker man liksom hitta en någonstans där man kan sova bra.
Alltså det här har inte jag hängt med på i föräldraskapet. Ja. Men vi har ju bara en som är 2 år nu. Men vad är det här för någonting? Är det vanligt? Byter man sängar med varandra? Kommer det en ålder där man börjar byta och så nej, under
men
natten?
Nej, men det är liksom ungarna som kommer till oss. Då kanske, ja men, säg att vi somnar i våran säng. Sen kommer en ungen, sen kommer andra ungen. Och helt plötsligt med en 4 pers, en 80 säng. Och mina barn är ju liksom 11 och 7, så de är inte så små längre. Så det blir både varmt och trångt. Så då brukar jag flytta, men sen så kommer den minsta, hon kommer alltid efter, hon hittar mig. Jag skulle kunna stänga in med en garderob i källaren, hon skulle hitta mig. Det är helt sjukt faktiskt. Hon har som en helt radar, liksom. Hon känner exakt vad det är. Men morgonen ser ut, jag vaknar väldigt tidigt. Jag går på en annan tidszon kan man säga. Jag, eller brukar vad min man säga. Jag vaknar kanske 5 av mig själv. Och sen så brukar jag... antingen ligger jag i sängen och scrollar telefonen lite. Eller så går jag upp och... Eller så småningom går jag upp och dricker min kaffe. För den är väldigt helig. Jag älskar morgonkaffet.
Vad är det för är det någon specialkaffe du har någon... Då, eller
ja, men, ja, men jag kör bara Nespresso
inte som att du kör
och en cappuccino.
Nespresso och cappuccino?
Mm, med havremjölk.
Mm. Är det pinsamt? Det är min nya... är det skäms att säga det? Eller?
Nej, men det är kanske lite nördigt. Okay. Men det är också väldigt gott. Och det är liksom, det är de också som de här kaffen som på något vis har tagit mig igenom barnens uppväxt, så att säga. Och för det är ju verkligen min drog.
Hur många koppar blir det per dag då? 20 eller 10? Eller?
Nej, 7 kanske.
Ja, men det är ändå ett gäng.
Mm.
Ett gäng. Det är bra.
Jag vet. Jag vet. Men, det,
kaffe,
det är
kaffe har man inte hört alltså. Så mycket negativt. För jag tror inte att det är så mycket. Inte på så här 7 koppar kanske. Eller?
Nej. Jag tycker det är väldigt gott. Men det är säkert också ett så här ärvt beteende som jag fått av mamma. För hon är också en riktig kaffekärring. Så att, ja.
Ja, okej. Okay, så då dricker du ditt kaffe 5 på morgonen. Du går ner.
Ja, sen brukar jag sitta och jobba.
Sen betar du bara av.
Nej, men sen sätter jag mig och så gör jag lite webbjobb.
Ja. Har du några rutiner som du gör som du tycker är extra bra eller du gillar extra mycket? Så får dig behålla lugnet eller så.
Det har jag säkert. Jag tror liksom att alla människor går på så här autopilot. Jag tror vi gör så himla mycket på automatik utan ens att märka att vi gör det. Ja, men det jag gör liksom varje dag som verkligen är en rutin som jag aldrig någonsin har avvikt från, det är ju att tala om för mina barn att jag älskar dem så mycket och hur fantastiska. Alltså, det här låter så himla klyschigt, men alltså en stund med dem och verkligen bekräfta dem och boosta dem, men också för min egen skull att verkligen känna så här att jag har sagt allt det där som man verkligen vill säga. Det gör jag varje dag. Det har aldrig gått en dag utan att jag inte har gjort det.
Fint. Gör du det på morgonen eller sker det? Ja.
Alltid. Men så det är en rutin som jag gör medvetet, men jag gör och liksom för att jag vill. För att det är så viktigt för mig. Liksom. Så det skulle jag aldrig avvika från.
Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig?
Nej, men jag vill att de ska ta med sig att och det som jag säger till dem hela tiden också. Att det är okej att vara den man är. Man är okej precis som man är. Och att nej, men ingenting... Nej, men vettiga värderingar skulle jag säga. För det är så värdefullt att ha fått höra det, men också alltså jag tror att när man växer upp så det är alltid viktigt att ha förebilder. Och, men det är också viktigt att få höra att någon tror på en och att man kan bli något och att man liksom kan sikta högt. Men det behöver inte betyda, jag tänkte på det när jag skulle hit liksom så här. just reflektera lite över vad framgång egentligen är. Alltså, ja, i min värld så är man liksom framgångsrik när man känner att man gör någonting som... alltså man gör någonting som man själv tycker är viktigt. Något som fyller en av glädje och lust och passion och...
meningsfullt.
Ja, att leva ett meningsfullt liv som är meningsfullt för andra. Att ge andra, men också vad man själv känner. Att, jag tror att om det nu är att man vill jobba som alltså åsneskötare, så tycker jag att det är helt okej. Alltså så länge man är lycklig. Och sen är ju framgång, tycker jag också, att se det som jag har i vardagen, alltså varje dag. Mm. Att känna det verkligen så här, wow, jag får vakna här med den här, med de här underbara människorna. I det här fina, för det tror jag nästan, det är ju liksom det svåraste i livet liksom, att för att det finns ju människor som har haft en så här enorm ekonomisk framgång och gjort helt otroliga saker, men det är inte säkert att de är lyckliga.
Nej, så där är, så är det verkligen. Jag hade en grej, jag tänkte på det där ganska mycket, jag tror jag när det var kanske 2022 där någonstans. Och då tänkte jag på det att man kan ta en bankdirektör, om man skulle gå till de gamla serietidningarna, och så ser man den här bankdirektören som är borta väldigt mycket kanske och flyger runt och kanske har hur mycket pengar som helst. Kanske runt i en Ferrari och kanske är inte så himla närvarande. Men sen tar man den här dykaren i Thailand som kanske lever varje dag och har pengar för sig och sin familj så att de klarar sig. Och sen på slutet så dör båda två, och då är det så här, vem har haft ett bäst liv?
Mm.
Och också att man ser det kanske så här på att man har någon typ av, vet inte, jag tänkte på det förut också, så här lyckopoäng. Att vad är det som gör att man har det här bra livet? Då är det så här, att man mår bra, man har skratt, den här meningsfullheten som du pratar om. Och sen är väl också...
Hälsa.
Hälsan, ja.
Alltså, då tänker inte jag liksom... Jag tycker att det finns en så här otrolig träningshets i vårt samhälle. Alltså, jag tycker att det är alltid bra att röra på sig, och framförallt inte minst för hjärnan. Men jag tror liksom att hälsa i form att faktiskt vara frisk är ju ändå någonting som... jag kan känna en otrolig tacksamhet för.
Mm.
Så det är väl... jag tror det är så lätt att liksom... Jag vill att barnen ska ha med sig att se det vi har. Liksom, inte se det som vi inte har. För att det är svårt att vara lycklig i ett liksom ständigt missnöje över allt som jag inte har. Som allt som skulle kunna vara bättre. Och så här. Och det där är ju någonting som... jag tror speciellt som en driven person är väldigt... Alltså det är ju en insikt som kanske kommer också. Men däremot så kan man ju... Bara för att man har nått ett mål innebär inte att man... det är liksom inte... Man blir, det är en tillfredsställelse för stunden. Men sen kommer det ju nya mål och nya grejer. Och sen kanske inte livet bara går ut på att uppnå mål heller. Det kanske Nej. Bara... går ut på att vara.
Att
och
vara,
liksom vara lycklig på något sätt i det varandet. Och inte... För jag tycker jag har mötts alltid genom åren. Så här, vad är nästa projekt? Och vad händer nu? Och vad ska du göra? Vad ska du liksom... Att folk liksom lite... Antingen tror de kanske att det är en fråga som jag vill få. Eller så har de förväntningarna. Att det måste alltid komma en ny bok och en ny tv-serie. Och så här. Och jag känner att... ja, men de senaste åren har jag känt så här, och också en anledning till att jag inte har gjort någon tv, att jag har liksom inte velat. Och jag tror att det är det som har varit mitt framgångsrecept, att jag verkligen har haft passion och älskat och tyckt att det var roligt. Och jag tycker att det är otroligt kul att dela med mig med recept och inspirera andra. Det är liksom syftet med allt jag gör egentligen. Men... när man har gjort någonting väldigt mycket och väldigt länge, så är det också... kanske man vill gå in i någonting, en annan fas i livet.
Men det där är så sjukt intressant att du säger det. För att det där kan vi, den där frågan kan vi alla ihop få. Ah, men hur läget? Vad är på G? Vad händer? Och vad är nästa projekt som du säger? Du som har gjort så otroligt mycket saker ändå. Men också att man har den pressen. Och jag brukar så här, känna på den saken att vi säger om någon skulle ställa mig den frågan så här, vad är nästa projekt och så. Så har jag svarat ganska mycket på senaste tiden att jag känner mig klar. Och då menar jag inte så här... Då menar jag klar på det sättet att jag har gjort så pass mycket saker att jag känner mig... Jag har liksom dragit min pension. Alltså när man kollar på sin pension, då tänker man att gud vad skönt det ska bli pensionär. Då får man göra det man verkligen, verkligen vill. Man tycker kul. Man kanske jobbar med det man vill. Man kanske håller på med trädgården. Man kanske träffar dem man vill och sådär. Jag försöker tänka att jag redan är där nu. Alltså inte att jag skulle inte klara mig ekonomiskt. Att jag bara skippar och jobbar nu. Att jag är i pension på det sättet. Men att jag har det tankesättet. Att jag har kört mina 100 år med allting jag har gjort. Och nu så ska jag verkligen göra det jag tycker är kul. Och att jag inte känner den här pressen heller. Att det känns så här, vad är nästa grej? Nej, men jag har ingen nästa grej. Jag gör det jag gör just nu.
Mm.
Och sen kanske är grejer i det. Men att man har tankesättet att man försöker må bra i det man har. Och... att man inte hela tiden ska hetsa. Och sen rätt vad det är så är man... så har man inte många år kvar. Och då undrar man vad livet tog vägen.
Exakt. Men det finns en dualitet i det. För jag tror också att... livet är ju liksom en go for it process. Och får man för sig att göra någonting... så ska man ju naturligtvis go for it liksom och göra det. Och det är ju verkligen någonting som jag vill att barnen ska... alltså fatta. Att liksom... alltså livet är en livesändning. Det är liksom nu livet är... vi vet aldrig vad som händer imorgon eller om ett år. Och det är ju nu jag har chansen att liksom verkligen förklara för mina barn hur mycket jag älskar dem. För att om jag skulle kolla vippen så vet de det. Och det är det som kommer vara minnet av mig. Att, liksom, att de fick mycket kärlek, att de fick mycket boost och energi. Och, liksom, och sen är jag tuff också. Jag sätter gränser och de får skäll ibland också. Men... de vet att de är älskade och att de är värdefulla. Alltså verkligen, det vet jag att de känner. För att nu säger de så här, när jag säger, du vet att du är värdefull, va? Ja, jag vet.
Det är så bra. Ja.
Så det är faktiskt väldigt skönt. Och det är viktigt. Det är faktiskt viktigt för att... jag har väl själv så här, min uppväxt, jag var älskad. Och jag har kommit egentligen från ganska trygga familjeförhållanden och så. Men... jag hade också så här, några tillfällen alltså, där jag fick höra liksom, att jag inte var alltså, att jag inte skulle lyckas och sådär. Och det har väl kanske varit, det har ju både varit en trigger, men det har också förankrat någon slags osäkerhet inom mig. Och det har tagit mig ganska lång tid att liksom känna att mitt värde ligger liksom inte i mina prestationer, utan mitt värde ligger ju i hur jag är som människa. Och att jag behöver inte liksom prestera för att vara värdefull eller liksom framförallt inför mig själv. För det ofta så har inte jag har inte liksom, det har inte handlat så mycket om show off så, men att jag har behövt visa för mig själv att jag kan liksom, och att jag kan leverera. Det har alltid varit viktigt och det är ju fortfarande viktigt. Ja, men alltså det, att göra någonting 100% har varit så otroligt viktigt för mig, för det har gett mig en otrolig självtillfredsställelse. Så att när jag har gjort liksom en bok, då har jag gjort alltså, och det blir ju så här, det är ju väldigt jobbigt, för det blir också väldigt, jag är ganska självkritisk och liksom analyserande och liksom hård mot mig själv i kritiken när jag ska göra någonting. När jag går in i ett projekt så vill jag liksom leverera 110%, 180% om det går. Men det är också jobbigt att vara i det, för att det blir liksom lite ångest. Det blir liksom, kan lätt förvandlas till så här sömlösa nätter och att man liksom grubblar mycket. Kan det bli bättre? Hur ska jag vrida och vända? Hur ska jag kunna göra det här ännu bättre? Och sådär. Så att det, man får ju liksom hitta en balans i det där. Så att jag tror jag äntligen har landat... jag fyller 45 nu, så det är väl på tiden då. Att landa i ett ändå att inte liksom behöva prestera för att vara med. Jag kan fortfarande tycka det är är jobbigt, för jag har de förväntningarna på mig själv, men jag reagerar också, det är känsligt för mig när andra har de förväntningarna på mig, att jag måste liksom leverera.
Men har du funderat på vad den här, det är ju en jättestark drivkraft.
Mm.
Och jag är ju likadan. Jag har ju så många saker i ditt liv som vi kommer komma in på, som jag känner igen mig själv i. Men den här drivkraften att bevisa för sig själv, har du funderat på var den kommer från?
Jo, men jag tror så här, när jag upptäckte ju att man kunde bli kock. När jag var kanske, först började jag bara ha ett väldigt stort matlagningsintresse. Kom hem efter skolan och bakade bullar och lagade mat och liksom.
Jag hängde med din mormor och...
Ja, men det har jag haft hela tiden. Jag liksom, min uppväxt kom jag ihåg från köket bara. Men sen kom jag ju på att liksom, men gud, det här är ett yrke. Jag kan ju faktiskt göra det som jag älskar mest. Och det är ju, för mig var det var ju så enkelt då på något sätt. Och om jag skulle ge barnen råd, ett enda råd, så skulle jag bara säga, men jobba med det som du brinner för. Det som du tycker är kul. För allting, ja, men är man intresserad av någonting, du kan ju alltid lyfta någonting till någonting som inte är liksom standard 1A. Jag menar, Walter säger, han vill jobba på Porsche. Det är hans... Han vill jobba, och jag säger så här, men du, Walter, har ju tänkt på, du kanske designar Porsche. Du kanske är chefdesigner på Porsche. Så att man liksom inte heller bara så här, jag kan jobba som kock, jag kan ställa mig på Bettans vägkrogar och jobba liksom. Inte för att det är något fel på det, absolut inte. Men att man kan verkligen... Det finns så många nivåer att göra saker på. Och vilken nivå man själv känner sig glad och lycklig över, det är ju upp till var och en. Och det känner man ju själv. Men jag tror att jag tyckte att det är liksom... Jag kände att det fanns en nerv och en spänning i att se hur långt jag kunde ta saker. Att när jag kom på att jag ville bli kock, då ville jag liksom se hur långt jag kunde... ta den resan och vad jag kunde uppleva och vad jag kunde göra och så här. Och i det har jag också fortsatt haft min stora passion för matlagningen. Men att det har varit roligt liksom, det är spännande. Det finns en spänning, det får aldrig liksom bli tråkigt och liksom förutsägbart, tycker jag.
När du fick dina första saker, som att någon inte tror på det, eller att någon säger att du kommer inte lyckas med det här, eller att det där kommer du är misslyckad eller det. Man får höra några sådana grejer, så kan ju sånt också sätta sig ganska hårt. Och det kan ju också bli en kraft tillbaka, att men vi syns om några, kolla in det här.
Exakt.
Och det kan bli en jävla turbo liksom.
Ja, men så var det. Jag är ganska känslig person och blir väldigt ledsen, men jag blir också så här, nej, nu jävlar. Alltså,
nu jävlar. Nu åker vi.
Ja, precis.
Och en sak som vi har gemensamt, det är att vi inte har haft någon far. Vi har inte haft någon...
Jag hade ju en styvfarsa som jag växte upp med. Ja. Eller ja, precis, lite. Flera. Men från när jag var 6 år så hade jag en styvpappa då.
Ja, men inte med den biologiska.
Nej.
Nej. Och här var en så här väldigt så här speciell situation. Skulle inte du kunna berätta hur det är?
Vilken uppväxten?
Nej, men berätta om när din... han kom från Marocko och han träffade din mamma.
Ja, precis. Mamma var ju så här, hon var ju 18 år när hon blev gravid med mig då. Och jag är äldst av 4 tjejer. Och jag tror inte mamma... Jag är född 75 då, så att jag tror inte mamma fattade själv att hon var gravid förrän... ganska sent. Och då får man ju ändå tänka på liksom på 70-tal, även om det var så här lite flower power, så var det ändå, alltså ungdomar var väl inte så himla uppdaterade på hur saker och ting liksom funkar på sätt och vis, eller jag vet inte, men det var liksom, det är ändå ganska tidigt, så att hon blev gravid med mig i alla fall. Så att jag hade ju... Min mamma var ju tonåring och fick mig 18 år. Och sen så... Min pappa var ju bara en kille som hon var kär i, kan man säga. Och som inte liksom... Han hade bott i London och sen flyttat till Sverige och jobbade här och sådär. Och han, det var väl en fling som han hade på någon disco liksom. Det var inte mer än så. Och jag menar,
nu kom Laila till.
Ja, precis. Som tjej, som killar kanske inte tänker så mycket på vad som händer, att de blir, kan bli föräldrar.
Ja.
Mm, alla gånger. Så att det var väl. Och sen så växte jag upp och det var inte någon. Han var ju liksom aldrig närvarande, så det var ingenting som jag funderade så här jättemycket över. Det var mer så här att jag kanske var, nej men, med mörk och mörkt hår och bruna ögon och så här. Och jag menar, Sverige då, jag är uppvuxen, då växte jag upp i Solna till en början då. Och det var ju inte så många, det var ju inte så många andra unga som såg ut som jag. Så att det var lite så här, jag fick mycket frågor under min uppväxt. Ja, men du är så mörk och var liksom kommer ifrån och sådär.
Vad svarade du då?
Nej, men jag sa ju alltid att jag kom från Sverige. För att jag, vad ska jag säga? Nej. Alltså jag hade inte så mycket, mamma är ju svenska och sådär.
Ja.
Så jag hade inte så mycket att relatera till. Men jag tyckte att det var ganska jobbigt med de där frågorna. För det är alltid jobbigt i Sverige att vara annorlunda. För det är ju liksom inte sett som en tillgång, snarare liksom så här var konstigt.
Min pappa kommer från Chile och jag hade ingen kontakt med honom heller. Men då, och då hade jag ju väldigt så här stort, tjockt hår och mörka ögon och en annan så här hudtyp. Mm. Och då var det också att jag fick frågan. Men då, och då liksom mitt svar var ju det så här, jag visste ju inte riktigt vad mitt svar var. Så att jag sa bara att vi har varit väldigt mycket utomlands. Mm. Och därför så har man fått så här mörkare hy typ. Min pappa
du,
är från
och
Chile.
Och du är ändå väldigt ljus tycker jag.
Ja, verkligen. Men det, jag tror att det, jag såg ännu mer, att det syns ännu mer när jag var liten. Eller så var det bara det att jag kände mig annorlunda då. Mm. Alla var blonda och blå ögon och lite sånt.
Mm. Men gjorde det ont när du fick frågan?
Ja, det var ju jobbigt.
Mm.
Det är alltid som du sa innan, det är alltid jobbigt att vara annorlunda. Och det är alltid det här flockbeteendet. Är man annorlunda från någon annan och då.
Men var det jobbigt för att du liksom inte heller kunde förklara?
Ja, absolut.
Mm.
Det var ju också för att jag undrade ju egentligen, när jag var någon sån här 7-8 år, så undrade jag ju så här, vem är min andra hälft?
Mm.
Var är min pappa? Vem är han?
Mm.
Varför är han inte här? Och där fortsätter man ju tänka på till någonstans 24-25 år någonstans där.
Mm. Men har du haft någon manlig förebild då?
Ja, många. Men olika så här.
Kanske. Har du haft någon som har liksom tagit rollen som pappa?
Nej. Men jag har haft ganska starka förebilder. Jag bodde i fosterfamilj när jag var 15. Och då så, han Fredrik där som jag bodde hos i Tyresö, han har ju väldigt god kontakt med idag också.
Mm.
Och nu är jag 35, så det var 20 år sedan. Och jag var hemma hos han faktiskt under förra helgen.
Han var din styrpappa då kan man säga, eller?
Ja, alltså lite att ta i, men han var min typ, alltså jag bodde ju på ett hus i deras, med typ 5-6 andra ungdomar på deras tomt.
Mm.
Och så att han var, och vissa bodde där kanske under 3 månader och vissa bodde under 2 år och vissa under, så jag hade ju, så att säga styv, han var mer en förebild, tror jag. Han var jätteschysst och verkligen så här, fick jobb åt honom och sådana bitar. Så han blev ju en manlig förebild, men jag kallade inte honom pappa, eller det var inte så att de var inte mina föräldrar. Det var mer att jag bodde i ett familjehem, kanske man ska kalla det.
Hur liksom hamnade du där?
Ja, det är en jättebra fråga som jag inte heller besvarar.
Mm.
För den är så här, jag kan prata om typ allt, men just den frågan och gå in på den specifika svaret, det kan jag inte göra offentligt.
Nej.
Men ja, allt annat kan jag prata om. Men just den kan jag inte göra.
Mm.
Av respekt för flera personer.
Ja, precis.
Så att det är,
men
det
är
det.
Så, det är, men så känner jag också liksom, i vissa frågor. Så här, det är egentligen inte att jag har något problem att svara på det eller prata om det. Utan det är kanske att jag inte vill, att jag vill respektera andra personer runt omkring mig och kanske inte men, hänga ut någon. Eller, alltså, för det känns inte respektfullt. Och det känns inte relevant kanske alla gånger heller. Att liksom, man behöver inte berätta alla detaljer om... Men det är klart att det har ju liksom...
Det som är intressant är att jag åkte när jag var typ 24-25 och sökte upp min pappa och hittade honom. Eller det var så här. Min mormor på sin dödsbädd sa till mig att du har en farbror i Skarpnäck. Jag har alltid undrat för min pappa här. Och jag har alltid frågat min mamma, var är min pappa någonstans? Men hon har inte velat säga någonting. Och har hatat honom, kan man säga. Och det var ju så här, ja, förhållanden tar ju slut. Och de gillar inte varandra. Så här. Men då har alltid undrat, och då sa han på min dödsbädd att du har en farbror i Skarpnäck. Och då så, han heter Patricio. Så jag ringde nummerupplysningen. Och sa bara, hej, vi pratar med, finns det någon som heter Patricio Skarpnäck? Och då kopplade de mig till honom. Och då så svarade han. Och då sa jag, hej, jag heter Alexander. Jag är din brors son. Och sen så pratade jag med honom, och några dagar senare fick jag prata med min pappa som då var i Australien. Och sen åkte jag ner och besökte honom. Och det var ju en jättespännande upplevelse. Men jag vet att du har varit med om något liknande.
Ja, men precis. Men jag hade ju aldrig någon... Och han var ju aldrig någon central figur riktigt under hela min uppväxt, ska jag säga. Men sen när jag blev... När jag var 21 flyttade jag till New York. Och då var det så här... Det började väl i den där processen liksom, när jag hade bott hemifrån ett par år. Och sen så blir det ju till slut, man frågar sig själv vem man är och var man kommer ifrån. Man liksom, det börjar så här, i arbetslivet, så här, man börjar upptäcka massa egenskaper som man har och intressen som man har och liksom hur man fungerar. Och mycket av det kanske inte jag kände igen hos min mamma direkt. Så jag vart ju också nyfiken. Plus att jag kände också så här att, ja, men ska jag göra det här så måste jag göra det nu. För att... Men jag kände mig också, det var en ganska stor del av mig som inte kände mig komplett liksom, som människa. Att jag kände mig lite som en båt liksom, på drift. Att jag behövde också så här, fastställa lite grann var jag kom ifrån. Och min mamma kunde inte svara på de frågorna. Och det är fullt förståeligt, för att jag menar, hon har det finns inte så mycket att berätta, om man säger. Alltså, hon kan ju inte berätta någon historia som hon inte själv kan.
Nej.
Så då tog jag kontakt med honom. Och det var ju väldigt, alltså det var ju en känslomässig verkligen berg-dalbana. Alltså det
var... Bara, hur lyckas... Hade du uppgiften innan? Fick du dem av din mamma eller hur...
Nej, men, ja, jag tog med Försäkringskassan typ. Alltså det går ju att reda på. Alltså har man en om man inte har liksom fader okänd på födelseattesten, så kan man ju ta reda på vem som är ens far. Ja, och så tog jag kontakt. Jag tog kontakt med honom, och det var liksom en stor... Ja, det var verkligen en resa, känslomässigt. Och det var liksom både helt fantastiskt och otroligt härligt, men också mycket sorg i det. Alltså mycket sorg för att allt det man liksom på något vis... har missat. Och det är väl den sorgen som jag kände inuti mig redan innan. Alltså som också var en av orsakerna till att jag tog kontakten. För att jag kände mig ledsen. Alltså riktigt ledsen. Och det var liksom det fanns en smärta där som gjorde väldigt ont. Och jag kände att jag behövde liksom, om jag inte rensar upp det här eller städar upp det här nu, så kommer jag behöva leva med den här känslan i resten av mitt liv. Och det blir ju, alltså, väldigt svårt att bygga någonting om man är trasig. Man måste, alltså, hur egentligen den enkla vägen, och jag verkligen tyckte egentligen att det var väldigt, alltså, det är svårt att köra strutsen, för att, alltså, man är fortfarande där. Alltså, även om man kör ner huvudet under marken, så försvinner liksom inte, så man är inte osynlig, så att säga. Så att jag är jätteglad för att jag gjorde det, och det var ju svinjobbigt.
Hur var mötet då? Eller hur gjorde du? Mailade du honom? Ringde du honom? Sms?
Nej, jag ringde. Och sen så bestämde vi träff och så träffades vi och sen visade det sig att jag hade massa syskon och sådär. Och liksom, ja men egentligen lärde känna varandra. Och jag fick en möjlighet att ställa alla mina frågor. Och, men det var så känslomässigt jobbigt för mig för att alla mina syskon och han hade ju liksom vetat att jag fanns. Mm. Men jag visste ju ingenting. I min värld så var det en chock för att han hade lika gärna kunnat vara död. Eller typ ligga på en parkbänk. Alltså jag visste ingenting. Och de visste inte så mycket om mig, men de visste att jag fanns åtminstone. Och att liksom...
Du var 24 då?
Ja. Så det där var väldigt... Men det var ju en nyttig resa också. Och jag ångrar inte det. Alltså jag skulle nog ångra det sjukt mycket idag om jag inte hade gjort det där. För jag hade ställt exakt samma frågor och jag hade säkert haft ännu mer ont inuti liksom utav att någonstans ha det liksom... Alltså det är ju på något vis att man har så många frågor som man vill ställa och man kanske inte får svar på allt, men man får svar på ganska mycket. Jag fick svar på väldigt mycket om liksom min mentalitet och alltså allt ifrån så här, mitt matintresse och liksom allt. Alltså det var så många svar som jag egentligen fick som var så här, pusselbitarna föll på plats. Och sen så kände jag också så här, apropå utmaningar och gå utanför sin bekvämlighetszon och så här. Jag kan säga att det finns fan ingenting svårare och jobbigare än att göra en sån grej. Alltså det man går igenom är ju bara, du kan ju relatera. Det är ju liksom som att man ska typ alltså, självantända eller någonting. Alltså det är så känslomässigt.
Mm.
Så att efter det så vart ju alla andra utmaningar småpotatis. Faktiskt. För det är liksom, det här är verkliga känslor. Och det är verkligen alltså hela det, den man är. Det är inget liksom låtsas. Så det var ju väldigt tufft, modigt, men också jättetufft att gå igenom. Och jag är jätteglad att jag har gjort det. Och jag känner också att efter jag har gjort det, även om vi inte har kontakt idag, så är jag komplett med mig själv. Jag känner inte att jag går inte och liksom, det är ingen relation som tar energi idag från mig. Utan den är där och det är som där och det är fine liksom. Och jag känner ingen, jag har ingenting mot honom så här. Ja, men han missar 24 julaftonar under hela min uppväxt. Och de här födelsedagarna och alla tillfällen när man kanske ska vara där som förälder. Men det är fine och jag håller inte det mot honom. Jag har ingen, liksom, det finns ingen agg eller någonting. Men jag känner mig liksom att jag städar rent hus i hjärnan. Kunde liksom fokusera på resten av mitt liv.
Men tack för att du delade med dig.
Tack. Men, det gör jag gärna.
Det var, jag kände likadant. När jag sökte upp honom i Australien. Mm. Åkte dit. Och efteråt och hängde, bodde hemma hos honom i en vecka. Och ja, jättehärlig person. Och när jag kom hem så kände jag att jag hade fått den här pusselbiten. Så som du pratar om. Att det var någonting som man har bara saknat hela sitt liv. Men sen när man fick den så bara, har jag dock fått den? Vilket gjorde att jag hade inget så här jättebehov av att fortsätta ha kontakt.
Nej.
Det var så här, bara, ja men alltså, det är trots allt så har inte vi heller setts på 24-25 år.
Mm.
Och sen bara hos Australien också. Men framförallt så var vi kan ju prata på telefon. Och han ringde mina gånger, men jag var bara så här, pratade lite grann. Men jag hörde inte av mig, för jag hade inte så här, jag hade inget jätteintresse att göra det. Vi skriver till varandra nu när jag fyller år, typ, men inget mer på Facebook. Typ bara. Jag fick dock ett meddelande häromdagen att jag har en bror i Kina som jobbar i den kinesiska armén.
Mm.
För han skickade det till mig. Och bara, here's your brother from China. He work in the military. Så sen så laddade han upp en bild som inte laddades upp. Så jag skrivit till honom nu att du får skicka igen. För jag skulle jättegärna se igen.
Mm.
Men jag var också med i det och träffade två syskon. Nej, jag hade, den ena var inte hemma. Jag träffade ett syskon som också har varit och hälsat på hemma hos mig. Någon vecka för något halvår sedan. Som bor i Australien då.
Mm.
Som var i Sverige och hälsat på.
Men jag kände så här skuld i början, så här, men jag borde känna liksom det här starka bandet. Och, så här, och det gör man till en viss del, tycker jag. Men det är också så att det är svårt. Ett starkt band till en människa byggs ju av just alla de där gångerna när man är tillsammans och alla upplevelser man delar och just att man finns där, alltså speciellt för ett barn, att man finns där när det verkligen gäller, när man, att man finns där och delar alla liksom födelsedagar och julafton och
när man gråter, precis. När man slår sig, när man är kär och det blir fel. Och.
Ja, när man ska liksom uppträda på liksom med kören första gången och vad det nu kan vara liksom. Alltså det är det som är så, det är därför jag tror att det är så himla viktigt också att vara där liksom för sina barn.
Men vad var hans reaktion när du hörde av dig?
Nej, men han var ju jätterörd och glad, för liksom tiden har väl kommit kapp på honom också. Han var ju säkert ganska stiv i korken när han var 21, men det är man ju inte när man är 50. Så han öppnar ju famnen och jättemycket kärlek och sådär. Mm. Det var ju jättehärligt tycker jag.
Och du har jobbat på och gjort massa saker, men du började jobba efter dina första jobb var Ulla Winblad.
Mm.
Du jobbade på och sen så gick du över till Fjäderholmarna. Mm. Och på båda ställena så hade du ju väldigt bra mentorer eller lärare. Det var ju Karin Kjedström, säger man. Och sen även Fredrik Eriksson som har varit en av de bästa i Europa inom matlagning. Så vad skulle du säga vikten av duktiga personer runt omkring, eller vikten av att ha en mentor?
Ja, alltså jag har aldrig riktigt haft en mentor. Och det är väl kanske något som jag ångrar, att jag inte liksom haft så här ut. Det har jag haft flera personer som har inspirerat och stöttat och så här. Jag kanske haft för bråttom eller haft svårt att liksom be om hjälp kanske. Eller liksom be om det stödet och så. Men jag har jobbat med väldigt många skickliga hantverkare. Liksom, och yrkeskvinnor och yrkesmän. Och alla har ju liksom på något sätt fungerat som bollplank. Så det är ju jätteviktigt alltså, att jobba med de som är ens förebilder och som också har väldigt mycket visdom och lärdom alltså, att dela med sig av. Är ju otroligt värdefullt. Så ja, men det har jag alltid försökt göra.
Och sen när du var 21 så drog du till New York och jobbade på Aquavit. Berätta om den situationen. Alltså 21 och dra till New York. Var det där i 2 år? Alltså det är också bara där är ju lite... Ja, det är bortom ens comfort zone.
Men jag tänkte nog aldrig så. Det var det jag skulle säga när liksom att jag var så här lite tuff som unge och tjej. Så här, att jag var ju väldigt orädd. Alltså jag var ju nästan liksom lite korkat orädd. Jag fattade ju inte ens vad det skulle innebära. Utan jag tyckte ju att det lät ju bra koncept. Rent konceptuellt. Det är klart, New York, där ska man ju bo och jobba.
Det där
och så körde jag bara. Och jag tycker att det har ju varit liksom ändå verkligen till min fördel liksom i livet. Att jag inte har liksom, jag har verkligen inte suttit och analyserat några risker i saker och projekt som jag gett mig in i. Utan snarare så här, det där är spännande, det ska vi göra. Men det är ju svårt att vara typ friåkare, liksom, alpin friåkare och liksom vara... Det är klart man måste vara smart när man åker sin linje, men om man liksom bara funderar på vart man ska bryta nacken och liksom vurpa och så blir det ju ganska svårt att vara friåkare. Så jag tror att en bra idé är ju liksom ändå på något sätt, så har jag sagt så här, att ibland är det bara väldigt bra att jag har varit lite så här dumdrissig och gett mig in i saker som inte, det är först när man, det är lite liksom som att hoppa från en fallskärm. Så får man liksom, eller hoppa från en plan. Och så får man liksom fundera.
Hoppa från en fallskärm är
det. Ja, precis. Det är svårt. Men det är lite som att hoppa från en plan och fundera liksom på hur fallskärmen fungerar på vägen ner. Men det är väl inte det liksom också entreprenörskapet liksom. Man sitter inte med facit på allting.
Och skulle man sitta med facit skulle man antagligen inte gjort saker. För då hade man sett hur jäkla fel och jobbigt allt är. Så man måste ju vara lite, bara köra. Och sen springer man in och vägg och sen så kör man igen med stora visioner.
Ja, exakt. För det är ju, saker och ting är ju ganska svårt liksom. Men då fastnar man ju istället att man inte vågar göra något. Så jag har ju mer kört på det andra alternativet och kötta på liksom. Och göra det som jag tycker verkar kul och spännande och se lite grann var det landar. Men det är klart att det, man har inte gjort det jätteenkelt för sig själv alla gånger.
Berätta några, när du ser tillbaka. Du har gjort jättemycket... Ja, du har fått extremt mycket priser också. Gjort allt möjligt och sålt hundratusentals böcker i många olika länder och allting. Men berätta några failures som har skett. Eller några saker som nu efterhand var oj.
Nej, men det svåraste jag har gjort egentligen, det är ju när jag egentligen har gett mig lite utanför, eller på sätt och vis, alltså lite utanför det som är min core business. Nämligen böcker och tv-program och så här, när jag startar retail-verksamhet. Det har ju varit det svåraste för att dels för att jag, det är ingenting som jag liksom har kunnat sen innan eller så. Det är bara någonting som jag tyckte varit väldigt roligt och spännande. Och jag började liksom redan som liten, öppnade liksom min första butik i typ en flyttlåda på gården där jag skar ut liksom fönster och sålde Refresher.
Godis.
Ja, det är ett jättegott godis. Fortfarande mitt favoritgodis.
Ja, de där som var lite gult och blått på med
ja,
rött.
Precis.
Som var lite så här, klibba sig. Ah, ja. Fantastiskt skönt i munnen. Ja. Och ganska stora för att ja. Vara en godis också.
Ja, väldigt goda tycker jag. Jag älskar sura godisar. Nej, men så att...
Jag älskar dem också, knapriga dem. Ja. Åh gud, jag ska bara trycka in 20 stycken i munnen nu och bara sitta och tugga på det som
jag
en
jag säger det, jag
bandeboll.
Kom på tidigt att det var en jävligt bra affärsidé faktiskt. Men så att jag har ju ändå tyckt att liksom att driva butik är väldigt roligt. Men det är ju också otroligt svårt och inte minst har det varit det de senaste 3 åren har ju varit. För då har det hänt så himla mycket i den branschen. Alltså det har ju verkligen varit en... man kan ju säga att handeln har gått igenom den största transformationen på över 100 år.
På en minitid?
Ja, på en väldigt, väldigt kort tid. Och då måste man ju vara extremt snabb på att anpassa sig. Att göra förändring, speciellt om man har liksom lite större företag med många enheter och så här. Att göra de förändringarna, det tar ju lite tid också. Och det är ganska dyrt. Och att liksom också att behöva ändra sin liksom affärsplan. Att arbeta om en affärsplan. Man kanske har haft en helt annan, ett annat mål och en vision som liksom man börjar inse. Men nej, det måste tänka om. Måste göra om det här.
Men ge något exempel på det då. Hur ni nu, för det är ju jätteintressant också för alla som är egenföretagare eller vill dit och se så här att finns det något exempel med ja men ta era butiker exempelvis. Mm. Har det varit att er plan har varit så här och sen så har ni bara varit den där kameleonten som har switchat om och bytt fokus?
Ja, alltså vi är tvungna egentligen för att jag hade liksom en vision. Jag tycker fysisk butik är väldigt roligt. Och jag tycker också att det är roligt för att jag tycker att det är inspirerande liksom att komma in i den här fysiska... Alltså kunna känna och klämma och uppleva. Och liksom, jag blir inspirerad själv liksom av att gå i vissa butiker. Tycker jag är roligt. Jag får liksom lustkänsla och tycker att det är, liksom, är inspirerande. Men, men som branschen är liksom i digitaliseringen och så har det ju gjort på något... alltså dels så har ju alla de här... Alltså handeln har ju förändrats på flera sätt att alla de här stora e-handelsdrakarna, där pumpas det in liksom riskkapital och de är inte drivna av att visa någon lönsamhet utan bara av att ha en hög omsättning. Så där har man kanske bara sagt liksom riskkapitalisterna vill bara se liksom att de omsätter 300 miljoner om året. Och sen kan de backa hur många miljoner som helst, alltså 30, 40, 60, 100 miljoner. Men, där, så det har ju, men det är ju en fas som jag tror, som har liksom också ganska nyligen börjat förändras. Att man tittar mer på lönsamhet, att det inte bara är omsättningen. Men då prisar ju de sönder marknaden. Mm. Så de här gamla hedliga butikerna som kanske har funnits i 30 år av samma familj kan liksom inte längre sälja de här kastrullerna, därför att det finns en e-handelsaktör som liksom...
Kastrull.se.
Ja, som säljer liksom dem för under inköpspris, bara för att driva sin omsättning. Så det där har ju varit liksom lite sjöröveri, om man säger, i... Det har ju varit väldigt svårt att anpassa sig, för du kan ju inte samtidigt... Det är svårt att anpassa sig till. Sen tror jag också att handeln har förändrats mycket för att vi har blivit mycket medvetna i Sverige extremt, skulle jag säga, konsumenter. Att handla liksom hållbart, att kanske inte konsumera alls, att liksom verkligen tänka flera gånger, så här, behöver jag den här prylen och sådär. Mm. Och det påverkar handeln också. Plus att det har varit en överetablering av köpcenter och butiker i största allmänhet.
Och plus corona, lite grann.
Ja, men ja, coronan är, ovanpå det är ju en extrem utmaning faktiskt. Hur vi ska liksom anpassa oss.
Och den kommer nog vara kvar ett tag till. Får se.
Det tror jag.
Vet ju inte.
Ja,
men,
det tror jag.
Ett vaccin, det är ju inte så att det är runt hörnet. Alltså det är ju något år, två år kanske.
Här i Stockholm har det ju blivit väldigt märkbart med våran butik i Moodgallerian. För att det märker man ju bara att det är väldigt, nej, det är väldigt tomt.
Moodgallerian måste ju, eller som alla gallerier, det måste ju vara väldigt, väldigt lugnt.
Ja, men det är lugnt även på gatadressen, det är lugnt överallt.
Ja.
Vilket är ju helt rätt tycker jag, liksom på sätt och vis, för att vi måste ju alltså vara hemma i så mycket som möjligt. Så det jag har gjort under den här perioden är ju liksom verkligen försöka fortsätta inspirera, men göra det digitalt. Vi är liksom receptfilmer och sånt på Instagram och liksom försöka hålla stämningen uppe. För att jag menar, någonstans får man ju fundera liksom på, det är ju för mig viktigt liksom att göra nytta för andra.
Mm.
Och om jag kan göra folk lite lättsammare, gladare eller känna liksom inspirerade och så, det känner jag, det är ju en viktig roll alltså som jag eller det är viktigt för mig snarare att försöka göra gott och göra nytta liksom.
Nu kommer vi in på en liten programpunkt här där vi ska gå igenom lite lärdomar som jag har snappat upp. Mm-hmm. Som jag tycker är riktigt bra lärdomar.
Ja.
Men, och vi skulle kunna gå in på första. Och jag kommer säga dem och sen får du förklara dem.
Mm.
När du var 24 år så blev du till årets kvinnliga kock.
Mm.
Och du började jobba med mental träning. Men, men då sa du också att för att du skulle vinna det där så blev du tvungen att tro att du skulle vinna.
Mm.
Kan du förklara vad det innebär?
Jo, kraft, alltså tankekraften är ju allt. Alltså det som jag tror i min alltså min hemliga tanke om någonting är ju, det är ju en affirmation, men det är resultat. Vi vet redan inom oss hur saker och ting ska bli. Så vill man lyckas med sin relation, man måste tro på den. Och vill man lyckas med det man, alltså vad man nu har för vision eller projekt, eller det är så otroligt, alltså det är avgörande skulle jag säga, att tro på det man gör.
Och hur använder du det där? Och hur använder du det när du har stått för något tuffa? Tänker du då att du ska se hur du lyckas vinna det här, eller hur du lyckas att göra det här? Eller hur använder du affirmationer och visualisering?
Jag tror inte, det var liksom inte så att jag hade någon speciell teknik eller liksom lärt mig någon speciell teknik. Jag förstod bara att det var så sjukt viktigt att jag själv trodde att jag skulle vinna för att jag skulle kunna vinna. Och det tror jag är...
Grunden.
Ja, precis, oavsett om du ska springa något lopp eller vad det är. Alltså det du i hemlighet tror om dig själv. Du kan säga vad som helst, du kan stå och blåljuga om någonting. Alltså, men det du i hemlighet säger till dig själv, det blir liksom till din sanning.
Så är det.
Så det är jätteviktigt.
Nej, men så himla bra tips. Kunde du säga det, bara om man går in mer på det. Kunde du säga till dig själv då att jag kommer vinna det här? Eller hur intalar du dig själv?
Nej, men jag tror egentligen, jag gjorde inte det, utan jag tränade jättemycket. Och sen så, det var bara en känsla som liksom infann sig.
Jag kan verkligen ta hem där.
Ja, plus att jag fick insikten av att om jag ska vinna den här, för det är ju egentligen, det var ju matlagningstävling, så att om jag ska vinna det här, då måste jag, det var bara en insikt liksom, det var som poletten trillade ner, bara jag måste tro på det själv. Och sen så sög jag på den karamellen ett tag. Och sen så infann sig den känslan. Men det hängde ihop med liksom att... Jag tror just i tävlingssammanhang så ligger ju 95% i förberedelserna.
Mm.
Alltså, det är svårt att... glida in på en räkmacka lite oförberedd och vinna en tävling oavsett vad det är. Man måste liksom förbereda sig, alltså genom att träna. Men det är väl också en sån här grej med barnen, om jag ska säga vad jag vill att de får få med sig av värderingar och så här, det är att man måste göra sina egna push-ups. Det spelar liksom ingen roll hur många armhävningar du gör. Jag får liksom inte större biceps av det. Jag måste göra jobbet. Det är liksom nummer ett i livet. Och sen kan jag skörda.
Jättebra. Vi hoppar vidare på nästa. Man ska alltid överleverera.
Ja. Och det bottnar mest i att det ger en sån tillfredsställelse i sig själv och känna att jag har verkligen gjort mitt allra yttersta. Jag har verkligen... Alltså det välbefinnandet som jag tycker att man upplever när man verkligen känner att nu, jag har liksom inte fuskat, jag har inte maskat, jag har inte latat mig, jag har inte skarvat lite grann, utan jag har verkligen gjort 100% och lite till. Det gör jag bara för min skull. Inte liksom för någon annans skull, för någon ska tycka att jag är duktig, för att vara duktig flicka eller liksom. Det gör jag för min egen skull, för att jag vill känna att, fy fan, jag är the shit. Alltså jag vill bära upp mig med den känslan. Och sen tror jag det, om man liksom tar ett steg till, så som anställd eller som liksom vad det än är, så är det självklart att det lönar sig och att man blir uppskattad och att folk ser det och känner det. Men det går liksom inte att gå och säga att man gör 100% och sen gör man kanske 58.
Nej.
Och tycka att chefen är jättedum som inte tycker att jag är grym.
Mm. Och det är också inte, ofta inte så himla mycket mer man behöver göra.
Nej.
Det är typ 10% till. Ringa och säga den där extra grejen, eller skicka det extra mejlet, dra extra sms-et, paketera det lite finare.
Och så ger det så mycket energi också. Alltså i förhållande till vad det gör om jag liksom maskar eller fuskar eller inte levererar liksom. För det tar ju väldigt mycket energi, så man betalar ju själv ett väldigt högt pris för det. Det är bättre om jag ska liksom göra någonting, att göra det liksom. Nu ska jag göra det här så jäkla bra jag kan. Sen tror jag att liksom, ja, men jag har gjort hur jäkla många misstag som helst. Jag har verkligen alltså gjort korkade grejer. Men det är också, det är ju det som är liksom, det är det jag lär mig av.
Berätta.
Jag lär mig inte av det som är så helt perfekt.
Man får inte säga att man gör korkade grejer utan att berätta vad de är.
Nej men det, ja gud, det finns hur många som helst, men vissa saker till exempel har ju gjort, alltså när folk säger det till exempel när man jobbar med e-handel som jag gör just nu, då är det ju liksom så här vissa grejer som när man, jag skulle säga, jag skulle ha tagit in experter mycket tidigare. Istället för att försöka liksom säga nej, men vi ska göra det här själva och vi kan, alltså jag skulle tagit in liksom externa experter med spetskompetens, alltså tagit in företag som liksom är experter inom e-handel mycket tidigare. För att när de förklarar saker så bara, men herregud, vi har hållit på med det i 10 år. Liksom. Alltså att vi inte ens har fattat det här. Det är ju så självklart. Mm. Alltså det är så självklart som man känner sig som alltså jordens... alltså, så många sådana grejer har man ju gjort. Så att det finns ju massa grejer om jag kunde skruva tillbaka klockan som jag skulle gjort annorlunda. Och sen tror jag att så här, med hur jag är med människor hade jag också kanske gjort annorlunda. Att jag hade varit mycket mer noga med att bekräfta andra människor i min omgivning. Alltså i både arbetet och privat. Och det kommer ju liksom i den offentliga rollen. Att det är viktigt för hon som sitter i kassan på ICA. Att jag tittar henne i ögonen och bekräftar henne ordentligt. Och kanske snackar lite extra med henne. Och det kommer liksom i den offentliga rollen. Och det är ganska jobbigt ibland. För många gånger så kanske man känner bara... Jag vill typ krypa in under en sten och idag är jag sur. Eller vad det nu kan vara liksom. Men att vara, att det tror jag, det är en insikt som jag fick lite för sent liksom. Att inse att det är himla viktigt att alla människor jag möter verkligen bekräftar dem. I att bara, ja men var lite lekfull, ställ några lekfulla frågor, skoja lite. Alltså, jag tror att jag har haft i mitt, liksom så som jag är som person, så går jag grubbla på någonting och liksom, jag går in i en bubbla. Sen är jag i min bubbla och liksom, det pågår grejer runt omkring mig. Och jag är helt så här, jag är bara inne i allt som jag funderar på. Liksom. Det är kakafoni här i hjärnan. Liksom. Och i det så är det svårt att liksom se alla andra runt omkring och alla man möter, alla man jobbar med. Så, där. Så det tror jag, liksom, nu tror jag att jag kanske är lite mer relaxed och kan vara där. Jag var inte liksom där innan. Så det var mycket press jag satte på mig själv också.
Vi hoppar vidare på sista här. Och det här är ett citat. Då. Jag tänker aldrig, det här fixar jag inte, utan mera klart att det går.
Mm. Men jag tror jag alltid, och det är jag också tacksam för, det hänger ihop med liksom att, så här, eller snarare liksom att jag tänker att jag ser möjligheter och lösningar och inte så mycket begränsningar i allting egentligen. Att försöka, eller det kommer naturligt ska jag säga, så det har jag ju faktiskt haft. Liksom att ah, okej, det är svårt, men då kanske vi kan lösa det så här. Och så där försöka liksom ändå ha det fokuset. Ah, okej, ja, du tycker det är jobbigt, men om vi löser det så här då? Och det tror jag mest är för att det är ju mer lustfyllt än att tänka på alla begränsningar och vad som kan gå fel. Och så här, då skulle jag typ, eftersom jag har liksom den här allvarsamma sidan också, så det skulle ju ta knäcken på mig.
Mm.
Det skulle inte jag liksom psykiskt palla med. Då skulle jag gå in i någon svart depression. Jag måste liksom se möjligheter. Det är liksom ett sätt att hålla mig mentalt stabil.
Ja, det är ju så.
Ja. Alltså för går jag och tänker på alldeles för mycket, alltså allt som kan gå fel och allt som kan hända, så då blir jag, då blir det psykakuten.
Ja, det är ju lätt att man gör det dock. Det märker man ju själv, att hjärnan är ju konstruerad. Det är ju så den är. Den är ju att man ska se farorna istället för allt fint för att man ska överleva.
Mm, och jag är jättelätt för det. Det är enkelt, om man säger. Men jag tror att det är ju en så här, det där är ju en process som det kommer ju aldrig ta slut. Man kommer säkert sitta där när man är 90 och bara shit, jag vågar inte gå över gatan. Alltså,
nej, man tänker ju en katastrofsank. De är rätt jobbiga för de försämrar ens liv ganska mycket.
Ja.
Sen det är klart att man ska gå och pussa ett lejon på munnen.
Mm.
Men allt annat som man bara tänker på konstant. Mycket så här också, vad ska folk tycka och tänka om en? Att man gör någonting som inte är så himla farligt, men sen börjar man tänka på vad ska den tänka? Och du som har gjort mycket tv-program och sådana grejer också. Så vart, ja, men om jag säger det här, vad ska den? Och sen är det ingen som bryr sig om det där.
Mm.
Eller man skriver det i en bok, eller man ska träffa någon. Eller så här. Tänk alla som går upp på scen, vad man tänker på, vad ska alla andra tycka och tänka? Och sen så är ingen där nere bryr sig ens.
Jag tror ju, man är ju liksom den härligaste personen när man inte är så analyserande. Och man liksom bara tillåter sig själv att vara. Och visst, det är hoppa grodor i munnen och man säger knasiga saker och så här. Men det är också så jäkla mycket mer underhållande att titta på en person som inte är helt regisserad liksom och radiostyrd och bara står och läser manus upp och ner. Alltså, för det blir ju ganska tråkigt. Och jag tror man får ett ganska tråkigt liv också. Men för mig, det var också en sån här tidig insikt. Men som jag fortfarande får jobba med. Och det är att inte jämföra mig med någon annan. Alltså jag kan inte jämföra. Alla bara, och Roy är jättebra. Och den här. Och liksom, alltså jag kan inte jämföra mig med någon annan. Jag kan bara vara mig själv. Liksom, men jag är jävligt bra på att vara mig själv.
Men skulle du kunna tycka det känns jobbigt då? Eller skulle du kunna kolla på ta Roy som du sa, Roy Fares som du sa. Att kolla på honom och sen bara säga, oj vad han är det här, eller vad han lagar det här eller det, och sen så börjar jag analysera direkt.
Nej, men jag gör inte det. För det första är jag jävligt glad, för jag tycker det är så himla viktigt att det finns, alltså, att det finns mångfald och att det finns flera som liksom tar den här matglädjen framåt. För jag orkar inte själv göra det liksom 100%. Det är ju inte liksom någon så här solo-grej. Liksom, utan det är ju många som bidrar till hela alltså allas matglädje och välbefinnande. Men jag vill inte, och det, för att det är så otroligt farligt när man börjar jämföra sig med andra och känna så här, ja, men, för jag har haft såna här tankar så här, ja, men när man är, man kan ha alla möjliga tankar och de ganska sjuka tankar också, vill jag tillägga, men just det så här, men ja, men den här inre, man måste liksom ta kontroll över den inre konversationen som är negativ. Så här typ att, men det är väl ingen som vill se dig längre. De har ju sett dig nu i 15 år i tv. Och fyran har ju kört 2000 repriser på dina program och bla bla bla. Alltså, herregud, när den liksom sätter igång i min hjärna, då liksom, då kan man ju lika gärna bara stänga kistlocket liksom. Alltså, jag tror att det är så jäkla viktigt att inte börja alltså ha den här samtalet. Då får man bara bryta, bara nej, okej. Bryt, nu går vi ut och går här, så pratar vi med någon glad person.
Nu, när du var, jag läste också en så här riktigt stor grej, men när du var 20 år gammal så, så gick du på en arbetsintervju i de gamla trakterna faktiskt som vi satt innan här, men vi hade våran podd där på spela in på Stora Nygatan. Men nu är vi ju här på Strandvägen, i faktiskt det här är Aviciis förra rum. Tim Berling.
Oj.
Han har suttit här och skrivit sin musik.
Wow.
Ja. Så det är, Ash sitter ju kvar, hans förra manager sitter på andra sidan.
Oj,
sen så
häftigt.
Är han delägare i Convendum, så de har de här lokalerna. Men du var ju på en arbetsintervju där i Gamla stan som blev lite märklig.
På Eriks, tänker du på?
Ja, ha? Precis.
Ha? Det var ju, ja, det var ju väldigt märkligt faktiskt. Alltså det är ju faktiskt, jag tror så här, restaurangbranschen har ju förändrats väldigt mycket. Men det, när jag kom ut i arbetslivet, när jag liksom så här praktiserade på min första jobb och så här, det fanns ju ganska många gamla drakar kvar som var inte helt me too-korrekta, om man säger så, i dagens mått mätt. Som ställde liksom ganska osköna frågor till en i olika sammanhang. Det var ju liksom, de har ju träffat på i massor av sammanhang i restaurangkök liksom. Det var ju, hörde ju till vanligheterna, och det i en liten del, nu jobbar inte jag i restaurangbranschen på det sättet längre, men det är inte helt bortrensat heller. Det finns ju där liksom, de finns i alla fall kvar, sen vet jag inte hur de så det finns ju där.
Vad var det för frågor?
Nej, men det var ju, jag skulle ju på arbetsintervju, och då hade jag jobbat ändå på Ulla Vinblad och Fjärdeholmarna och sådär. Sökte jobb där. Och då fick jag liksom sätta mig i baren och så göra den här intervjun med han, souschefen tror han var, tysk typ. Sen sa liksom, frågade om jag brukar ligga med kockarna, eller frågade han då. Och då, jag har varit väldigt paff liksom. Och jag vet faktiskt inte ens vad jag skulle säga i dagsläge, för man blir ändå ganska, när man får en sån fråga, man blir, alltså det är så här, det är väldigt obehagligt, men det är också så sjukt oförskämt.
Ja, och sen också när man sitter där i en situation som man är också under, alltså det är en ganska viktig person man sitter där, man söker ett jobb som kanske har påverkan på ens liv, om man får det här jobbet eller inte.
Ja, jag var seriös.
Man är väldigt, liksom, man är seriös, man är väldigt glad att få vara där. Man gör sitt ytterst bästa. Och sen får man så här, du brukar knulla med kockarna. Alltså, det är inte...
Det är en jättemärklig fråga faktiskt. Ja. Och jag, som sagt, jag var ju liksom lite kaxig och styr i korken och så här. Så var jag ju restaurangtjej. Jag jobbade ändå på krogen flera år. Så jag kunde ju liksom ge svar på tal.
Du kunde tugget.
Ja, men jag sa typ så här, ja, bara på personalfesterna. Men egentligen, det är ju inte kul. Alltså, det är ju inte roligt det han gjorde. Och det är ju extremt jävla oprofessionellt, måste jag säga.
Är det några fler tillfällen som du har känt nu efterhand och tittat tillbaka på? Att det där var också en jäkla oskön
situation? Jo, ja, massor. Alltså det har ju verkligen varit en sån bransch. Men där det varit lite allmänt vedertaget skulle jag säga. Alltså, och som ung tjej också så kanske man inte vet liksom hur mycket kan, är det okej liksom att min arbetskollega kladdar på mig i kylen? Typ. I kylrummet. Alltså hur mycket, alltså... För det har ju också, själva tonläget har ju varit att det är lite skojigt.
Mm.
Alltså att det är liksom lite på skämt med glimten i ögat. Så här, men är det så roligt liksom att få den verkligen ta på mig där? Vad det nu än är. Liksom, alltså det, så har det ju varit i restaurang. Men som sagt, vad jag tror och hoppas innerligt att det är någonting som har förändrats väldigt mycket. Jag kan verkligen, det vill jag verkligen understryka, jag kan inte sitta här och liksom ha någon uppdaterad version, för att det här, vi pratar 90-tal nu. Alltså, det var då jag jobbade på krogen senast.
Jag tror inte att just den frågan, att man får den så himla ofta nu för tiden, är i alla fall inte en första arbetsintervju.
Nej.
Det kanske några grejer dras sen.
Mm.
Men jag hoppas att det inte är för många som får den allvar.
Nej, men precis. Nej, men det, nu tror jag absolut inte. Inte efter hela MeToo-svängen och
jag
så.
Tror
men...
inte man, jag tror inte även om de skulle vilja, de drar nog inte den. Då blir de nog inte så långlivare på sin position ändå.
Ja, men det känns ganska mossigt.
Läggs det ut på sociala medier bara eller något sånt där. Och sen så är de ändå, har de lite att stå till svars för.
Ja, nej, men det känns extremt omodernt och osympatiskt. Liksom. Jag tror inte man kan driva en verksamhet på det sättet idag.
Mm. Nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor.
Mm.
Vi har gått igenom massa lärdomar, men en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått?
Nej, men jag tror att min största insikt kanske har varit att jag själv måste liksom ta 100% ansvar för min egen, liksom mitt eget liv och det jag gör med det och det jag skapar. Att det, jag kan aldrig lägga det i händerna på någon annan eller olika omständigheter eller så här, utan det är jag, det är liksom, för det är sanningen. Så det skulle jag säga att det är nästan det viktigaste att ha med sig, och att jag själv kan påverka så otroligt mycket genom att agera på saker. Att liksom jag måste ta, alltså det är jag som skapar min egen resa. Och det gör jag genom att våga göra saker, ta initiativ framför allt. Att liksom våga ställa frågor, alltså våga visa intresset, framfötterna. Att komma på saker som jag vill göra och liksom förmedla det till personer som kanske, ja, alltså om jag har en idé liksom att presentera den, och det kanske inte liksom går på första gången, det kanske inte går på andra gången, men det kanske går på tredje eller fjärde eller tionde eller femtonde.
Alltså, skamlens gense, trägen vinner alltid.
Ja,
den som fortsätter köra, den kommer inte hända i slutändan.
Ja, och jag tror att just att det finns så mycket att liksom inte begränsa mig i vad, utan mer låta liksom min lust och passion styra vad jag gör. Så att det är väl den största lärdomen med facit i hand, att liksom just det, att liksom lite just go eller just do it slogan.
Mm.
Att det spelar ingen roll liksom hur länge jag sitter hemma och funderar på eventuella storverk jag skulle kunna hitta på, om jag liksom inte gör något. Om jag inte tar det där första steget och sen det andra steget och det tredje steget, så kommer jag fortfarande bara sitta där hemma och fundera. Så det är ju liksom, det är nästan det viktigaste.
Att man är en doer, att man tar något litet steg varje dag för att komma närmare sina mål.
Ja, och ja, och testa liksom, för det kan ju vara så här. Var det inte Thomas Edison
jag
Edison,
som sa.
Mm.
Det är 1000, jag har inte testat något sätt som inte fungerar. Jag har bara testat, eller jag har testat 10 000 sätt.
Jag tror han fick frågan.
Hur
så här,
sa han? Hur var det?
Jag tror att han fick frågan så här, typ att hans svar på frågan var bara, nej, men jag har bara kommit på ett annat sätt att inte uppfinna glödlampan. Det var liksom typ hans svar på någon sån. Men när ska du ge upp med försöket att uppfinna glödlampan? Ja, ja men... Så att han liksom provade ju liksom tills han här, kunde. Men,
jag har inte misslyckats, jag bara hittat 10 000 sätt som inte fungerar.
Ja, exakt. Sen tycker jag att man ska inte hålla på med saker till absurdum. Man måste ju också ha lite insikter i liksom att ja, okej, jag kanske ska lägga min... Vad nu är? Det är lite som... Alltså, man ska ju lyssna in sin omgivning lite grann också. För annars blir det liksom som de som ansöker till Idol och sådär som kanske inte...
alltså,
ja. Så att, jag tycker lite så här... ha bra bollplankfråga och liksom, alltså folk som också vågar säga sanningen.
Mm.
Om du har en affärsidé eller så, så att man inte bara har så här, ja, du kan göra det här. Det är jättesmart. Och så är det liksom värsta idiotprojektet. Det är ju liksom inte det som är grejen.
Mm. Om du skulle rekommendera att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Jo, jag skulle säga att liksom visa uppskattning på ett eller annat sätt. Liksom visa uppskattning, det kan vara liksom mentalt, för att verkligen bara sitta och fundera själv på alla saker som man liksom faktiskt kan känna glädje över och uppskattning för. Det kan vara liksom att beundra att man har en så fin kakelugn eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså, allt ifrån så här, tänk att jag får vakna i det här hemmet, tänk att jag har ett hem. Tänk att jag har liksom... nej, men ett jobb att gå till, eller att jag har den här familjen, att vi är friska. Men jag tycker också att man kan också använda den tiden till att visa uppskattning till sin omgivning. Alltså, skicka iväg ett kort sms till någon som du inte har hört av dig till på länge. Och bara, hej, vill bara säga att jag tänker på dig.
Mm.
Att liksom, för jag tror att visar jag uppskattning så berikar det mitt liv så otroligt mycket. Alltså, och få mig, alltså då känner jag, jag får ju en liten kick av det, men det är också så himla viktigt att inte bli blasé, att inte bli hemmablind, att inte se allt det här som vi faktiskt har, utan att liksom ha någon fräsig bil och snygga handväska och liksom de senaste skorna från något märke, bla bla bla. Alltså, för det är helt, lyckan finns inte där. Det är snarare, jag tror att det är bara ångest att ha för mycket prylar och för dyra saker som man inte vågar använda. Och det är bara liksom, men å andra sidan så är jag allt för YOLO. Jag tycker liksom man ska gå all in. Man lever bara en gång. Ja, men kör. Gör det. Faktiskt. Alltså vänta inte. Nej. För vem vet vad som händer.
Verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu?
Ja, spännande tycker jag.
Vad har du för nya projekt på gång?
Ja, exakt. Vad blir det? Ja, men, jag håller på... Jag tror liksom framtiden ser väl ungefär... Jag gör ju mycket nya saker hela tiden faktiskt, fast liksom inom min verksamhet. För att i hela så här... Jag har verkligen gått ner på 90-gritty med allting, liksom att sätta mig in i allt. Liksom, så mycket som möjligt. Det tar ju tid. Det har ju tagit många månader. Men gå in i, liksom, rota runt i allt. Och det är väldigt utvecklande och roligt. Och det är bra för verksamheten, skulle jag säga.
Berätta om olika benen, bara lite kort.
Ja, men det är så... det började ju egentligen med att jag startade... Eller så här, jag började... Ja, det var inte lite kort. Det var ju...
Nej, men kör på.
Ja, men jag startade företag 99. Och då började jag jobba med media, reklam och sånt. Och liksom stylade och gjorde recept för Alaskan och alla olika liksom, livsmedelsföretag. Tidningar och så. Och sen så började jag jobba med tv. Och då började jag göra mina middagstips. Och jag gjorde min första serie som heter Lilas mat. Och sen så blev det Lila bakar. Och sen har det blivit liksom x antal olika serier när och fjärran och hiho. Men sen så fick jag liksom, men jag vill designa mina egna grejer, så att då startade jag upp en retailverksamhet och började designa liksom saker och ville liksom ha butiker, bara för att jag tycker att det ser väldigt kul att leka affär. och inspirera, för jag ville liksom att folk skulle få komma in i det här köket med typ lite känslan av, ja, men feel good känsla liksom. Så jag byggde ett butikskoncept som har liksom i olika perioder varit ett antal butiker. Och men det började med att jag startade e-handel. Och innan dess startade jag faktiskt ett bokförlag där jag producerade mina egna böcker.
Jag tyckte liksom att det är så coolt att du gjorde det. Jag läste det också. Så här, du bara kör.
Mm, precis.
Men var det att du fick så dålig deal av alla befintliga bokförlag, eller att du bara, kör ett eget, fuck you?
Nej, men jag tror att det var för att jag tyckte att det var spännande och roligt mer. Och att jag kände, men jag kan ju, alltså jag kan ju göra det här själv.
Fantastiskt.
Men så har det ju varit med allting. Sen så till en början så kanske man gör det. Fast min första bok var ju faktiskt, som jag gjorde helt själv, den var ju väldigt bra och den sålde ju dessutom flera hundratusen i Sverige. Så att, det var ju bra. Alltså jag klarade
det
faktiskt.
Det måste ju faktiskt varit den bäst sålda boken inom den genren.
Ja, då var den ju absolut det. Absolut. Den heter ju Piece of Cake. Den har sålt typ 230 000.
Riktigt bra.
Och sen har jag översatt på massa språk och så. Men jag tror att det var egentligen inte... Alltså det där med liksom framgång, pengar, har aldrig styrt mig. Jag tycker inte... Liksom, ja, det är ju ett kul kvitto på att man liksom ändå... Men det hade lika gärna kunnat gå åt helvete liksom. Egentligen. Fast det hade ju inte känts bra såklart. Men jag tror att det var just grejen att känna så här... I made this. Det här är liksom... Jag gjorde det här själv. Alltså det är liksom, det finns någonting så här inuti, i bröstet. Det liksom stärker mig på något sätt. Och det är roligt också. Att få känna så här, dunkas själv i ryggen eftersom man inte omgett sig som är så mycket ryggdunkare. Liksom, så tycker man bara, ja, det är roligt.
Man dunkar sig själv i ryggen.
Ja, exakt. Men det är faktiskt, det har varit kul. Så det är mer det som har drivit mig att säga så här, okej... Sen är det aldrig kunnat drömma liksom om att det skulle gå så bra. Jag trodde, fast jag trodde ändå på mig själv. Och det kändes också som att jag tajmade väldigt... Jag tycker när man jobbar med verksamheter och affärer så timing is everything. Alltså verkligen allt. Det är 95% av framgången skulle jag säga. Tajmar du någonting exakt rätt, du kan ha sån otrolig framgång. Men tajmar du det liksom för tidigt eller för sent blir inte alls samma sak. Och du kan göra det på exakt samma sätt. Så timing är allt verkligen.
Ja, det är stort. Det är när man tänker på alla bolagen nu bara så här, som går bra nu.
Mm.
Och som bara, det finns ju många som bara fullständigt exploderat i de här tuffare tiderna. Så är det ju tajmingen. De hade ingen aning om att det här viruset skulle komma. Och sen bara dubblas deras omsättning med 100 över en natt.
Ja. Det går ju inte förutse.
Nu hade man ju velat ägt ett så här desinfektionsbolag som gör handsprit.
Ja, exempelvis. Men det är ju inte så kul att starta en restaurang exakt just nu kanske.
Nej, och sen tänk all timing som har blivit fel också. Jag tänker bara på, ta Stordalen som köpte upp Ving. Mm. Alltså hur tufft, det var inte länge sedan de gjorde det. Och sen så har allt så här i... Eller så extremt exponerat. Och den här krisen för hela restaurangbranschen och hotell och allt sånt, den går inte heller att lägga in i kalkylerna. Ja, vi ska gå upp 7% per år. Men sen var femte år, var åttonde år så kommer en krasch som just sänker vår bransch totalt för att alla ska sitta inne.
Nej.
Det måste budgetera. Det är alltså 3-6 månader som är nollar.
Ja.
Alltså det är så här, det är helt omöjligt ju.
Nej, det går ju inte. Och det är det jag menar, så att ibland kan jag uppleva så här, när man lyssnar på intervjuer och så, att liksom, därför ska man alltid passa sig för att vara självgod liksom, för att det är ändå, om timing är så avgörande, så kan det ju liksom, då är det så här, det kanske inte är för att just man själv är så oerhört briljant. Man kanske har lite talang och man kanske har driv och bla bla bla, men man kanske inte är värsta geniet. Men tajmar man det helt rätt... Jag tänker på alla streamingtjänster, Spotify. Liksom, det finns säkert, jag tror inte Spotify var inte de enda som liksom kom på tanken att man skulle tajma det liksom, eller streama musik. Men det är ju precis när liksom fönstret öppnar sig och vara där, exakt då.
Mm.
Det är ju väldigt mycket det i entreprenörskap, eller i business tycker jag. Så tajming är liksom att sjösätta något i fel tidpunkt, det är liksom svårt. Det är jäkligt tufft alltså. Det får man tänka på.
Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, så finns det ju på Instagram.
Mm.
Där är ju väldigt... Där laddar du upp mycket bra grejer.
Mm.
Berätta lite grann vad du... Hur mycket recept eller vad du ger dina följare?
Alltså jag försöker ge inspiration, men jag försöker också ge ganska så här varierat innehåll. Och att det ska vara liksom... Jag tycker ju kul med lite... Alltså det måste ju finnas någon glimt. Men det måste också finnas någonting... Alltså... Det måste vara genuint, tycker jag. Man måste känna att det liksom är på riktigt. Och lite här och nu och så. Men det är ju problemet... Eller ja, det är väl problemet lite grann med social media är att när man jobbar med det så det är ganska tidskrävande om du ska göra det riktigt bra.
Så är det.
Men så är det med allt ju. Så att, men jag försöker ändå hålla mig ganska aktiv och att det känns inspirerande och framförallt att det finns värde liksom. Alltså någonting för den som följer att det är mycket recept, det är mycket tips, det är mycket inspiration. Liksom. Men det kan växla mellan inredning och bakning, matlagning. Ja. Och sen så bara lite så här nedslag i min vardag, typ. Alltså när jag är i stallet eller vad det nu kan vara.
Och sen kan man också gå in på er hemsida, där det finns egentligen typ allting.
Menar du e-handeln nu?
Ja, precis.
Ja, exakt. Det är ju en typ världens härligaste, roligaste butik för presenter och köket. Och framförallt så har vi nischat oss på bakning. Liksom. Men matlagning också. Jag har alltid försökt liksom, hitta de här roliga grejerna som man inte hittar någon annanstans, skulle jag säga. Och väldigt bra, alltså kombinera funktion och design och så. Så det är, där finns det alltid bra presenter och liksom
vad adressen
inspiration. Leilasgeneralstore.com.
Och jag länkar det också här i poddbeskrivningen.
Mm.
Ja, men det är super. Tack. Jättekul att du har varit här. Och väldigt mycket, jag ska säga, mycket bra, mycket bra råd och tankesätt som man kan applicera på vad man än gör för någonting, tycker jag. Jag kommer fram.
Ja, tack. Alltså jag försöker aldrig att ge råd för att jag kan inte ta ansvar för konsekvenserna. Men jag tror liksom ändå så här, ändå, det är svårt att liksom prata utan att visa vem man är och var man kommer ifrån och liksom också hur man ser på saker. Alltså det är alltid viktigt, tycker jag, att dela med sig om man har reflektioner. Sen behöver inte alla hålla med om det, att det kanske... Bra. Men jag tror ändå det känns jättekul att ha varit här.
Mm. Stort tack att du kom hit.
Tack. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Nästa avsnitt. Det är ett väldigt speciellt avsnitt för mig. Det är nämligen Kavian Ferdowsi. Och det var så här att för ett gäng år sedan, kanske 10 år sedan där någonstans, så blev jag erbjuden av en kompis att följa med en person som hjälper andra uteliggare. En person som själv varit uteliggare i flera år, men nu har han tillägnat sitt liv till att hjälpa andra människor. Så att vi gick upp tidigt på morgonen, 5 på morgonen, mötte upp honom och hjälpte honom och samla in baguetter och koka kaffe och fixa allting för att han sen ska stå vid T-centralen och dela ut frukost, mat till 100-tals personer som stod i kö. Och han har en helt jättespännande historia verkligen, där han under 3 års tid har varit uteliggare, sovit i parkbänkar, inte haft någonting alls överhuvudtaget, och nu efteråt tillägnar han livet till att hjälpa andra. Så att det vi kommer se nu, det är en väldigt godhjärtad person. Vi får lyssna in en hemsk och spännande historia, och sen får vi också höra på ett helt annat Sverige som de flesta av oss inte alls är vana vid. Så att hoppas du lyssnar in nästa avsnitt. Det är jättebra med Kavian Ferdowsi.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.